Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag ska vi prata om någonting som engagerar mycket. Så börjar jag nästan alla Gynpodden-avsnitt. Idag ska vi prata om någonting som engagerar många. Men det här engagerar många. Vad vi äter påverkar hur vi mår. Det har vi inte så svårt att förstå. Men ibland är det svårt att hänga med när kroppen förändras. Eller när man drabbas av någon sjukdom eller något tillstånd. Och kunskapen om kostens betydelse för vårt mående är väldigt låg. Ute bland liksom kvinnor och folk i allmänhet. Men också bland vårdpersonal. Och den är alldeles för låg. Den är nästan så låg att det ibland verkar som att den liksom inte har så stor betydelse för vår hälsa. Och när jag träffar patienter som till exempel är i klimakteriet eller har PCOS eller att de har svår mensvärk eller någonting och undrar så här, hur kan jag påverka det här, mitt mående genom att förändra kosten? Då så hänvisar jag alltid till dietist för att man ska få utförliga råd och rekommendationer. Men dietistkontakt är jättesvårt att få, har jag också märkt. Så därför har jag nu bjudit in ett superproffs på just kost och kvinnors hälsa och vi ska reda ut det här lite till. Så välkommen Anna Hamilton.
Tack snälla.
Så kul att ha dig här.
Alltså jättekul att få vara här. Verkligen.
Tack. Mm. Anna, du är dietist och vårdgivare och du är vårdgivare under namnet Food Formation.
Precis.
Och du har också en kunskapshöjande Instagramkonto med samma namn, så gå in och sök på det. Och sen håller du på att utveckla ett verktyg som heter NutriGap.
Ja, men exakt.
Som ska vara liksom allas dietist i fickan, där man ska kunna få hjälp med kostråd och ja, dietistråd.
Ja.
Beroende på vad man äter och vart man är i livet och så.
Exakt, och blodprov, så det inkluderar många faktorer. Mm.
Så intressant. När kommer den då?
Den kommer, första versionen kommer komma i vår, men sen om ett år.
Okej, okay. NutriGap.
NutriGap.
Håll koll. Mm. Och jag gissar om man följer dig på Instagram så kommer man få mer information om det också.
Där finns det lite.
Ja. Ja. Varför är det så svårt att få hjälp av en dietist? Är vi för få dietister i Sverige?
Ja, det skulle kunna vara fler, absolut. Men jag tror att om man vänder på frågan så hur styrs vården idag? Till stor del så styrs den ju lite av alltså politikerna, absolut. Men vilka är i vårdapparaten? Jo, men det är läkare som ofta har liksom den största makten. Min erfarenhet i alla fall från mina 15 år. Och vilken kunskap har de kring näring? Ja, men ungefär 7,5 timme på en liksom utbildning på 5 år. Generellt.
Ja, men alltså det verkar så. Det var så lite utbildning inom näringsfysiologi så att det enda jag kommer ihåg var att man typ hellre skulle dricka Diet Coke än Coke. Tills vi visste bättre ungefär. Det var säkert mera i det. Men liksom...
Ja, men jag har hört samma. För jag har ganska många liksom läkarkompisar. Och det är liksom... Och det är väl inget konstigt. Men låt oss då... så att inte läkaren känner att man ska äga alla områden, utan istället hänvisa. Men med det vill jag säga att om den styrs av personer som inte ser det här som ett område som man ens behöver jobba med, då finns inte heller platsen för det.
Nej.
Så det är ett problem skulle jag säga. Och sen just för att det då är ganska få dietister på varje exempelvis sjukhus och i primärvården, så släcker man bara eldar. Så man jobbar inte så preventivt, utan man jobbar mycket kvar näringsdrycker på sjukhusen och man liksom springer runt där. Och det är inte jätte liksom, effektivt.
Nej, och du har jobbat så tidigare inom sjukhus.
Jag har jobbat i kulvertar och sprungit runt till patienter, absolut.
Mm. Ja. Och man ska verkligen inte förringa dietisternas roll på sjukhus, för de är ju superviktiga.
Jätteviktiga, alltså verkligen.
Men man jobbar inte så mycket preventivt.
Nej. Och det tror jag många ändå liksom känner att de gör skillnad för den enskilda patienten, men att man... gärna hade kommit in i ett kanske tidigare skede.
Mm.
Och också att man jobbar, liksom hela sjukhuset jobbar med nutritionen. Mm. Så att det inte bara är en liten spelare.
Nej. Men och på vilket sätt jobbar du annorlunda nu då, när du jobbar mera preventivt då? Mm.
Ja, men dels att jag ger mig själv tiden till att läsa på.
Mm.
Jag läser jättemycket varje vecka. Det hinner man inte i vanlig vården. Och sen jobbar jag med någonting som jag brinner för, så att jag kan sitta på kvällen och läsa om det där liksom.
Mm.
Sitta och titta på, men nu var en ny studie om PMS och sådär. Så det är väl den största skillnaden. Jag har en egen mottagning. Jag sitter inte på 5 ledningsmöten i veckan och slösar min tid där, utan jobbar med patienten och sen nu att utveckla den här NutriGap-delen också. Då.
Mm.
Så att jag tycker att jag lägger min tid på det som behövs och gör skillnad för patienten.
Mm. Jättebra. Jobbar du bara med kvinnor?
98%. Jag har en del män som kommer tillsammans med sin sambo eller fru som vill, när de vill optimera sin liksom fertilitet. Så då har jag en del män. Och sen jobbar jag även med försäkringspatienter.
Mm.
Och där kan det komma en del män som har andra besvär.
Ja, så spännande. Men nu måste vi köra igång med mina frågor, för jag har jättemånga.
Ja, jag vet.
Men du, vi börjar med en fråga som jag träffar varje dag i jobbet. Mm. Och det är så att under klimakteriet så är det så lätt att gå upp i vikt.
Mm.
Och många upplever att det är svårare att gå ner i vikt än tidigare i livet. Men hur kan vi påverka det här med kosten och vad ger du för rekommendationer när man har gått upp väldigt mycket under en väldigt kort period? Och hur gör man för att gå ner dem igen?
Just det. Det här är ju en jättestor fråga och vanlig. Och jag har också liksom patienter där, även om det inte är det som jag jobbar liksom mest med. Men om man backar lite, vad händer? Jo, men östrogenmängden eller hormonmängderna kommer förändras. Det leder till att du får mindre muskelmassa och mer fettmassa. Och det i sin tur gör att ditt energibehov minskar. Så en delförklaring är att ja, men om du har exakt samma vikt som när du var 20, som när du är 50. Då kommer det att innebära att du har ett energibehov som är ungefär 200 kalorier mindre per dag.
Och hur många kalorier ska man äta per dag?
Säg runt 1800-2000 för en kvinna, men många kan ha mycket högre behov än det också. En del har lite lägre också. Så att det är ju en procentuell stor andel. Och sen till det då, att jag menar, du var 20, då var portionsstorlekarna mycket mindre än vad de är idag. Så att vi har en utveckling, liksom en samhällsutveckling där vi har mycket större portioner. Så att vi har en omgivning som gör att vi är lättare för oss att äta mer. Men sen är det också den, vad händer när vi känner att vi tappar kontrollen? Ja, men då börjar vi vilja liksom justera. Och då tänker vi att jag ska äta mindre. Och så äter man kanske mindre frukost och lunch. Och sen när man kommer hem på kvällen så är man svinhungrig och småäter en hel del. Om du då tänker att 100 gram choklad, även om den är mörk och antioxidantrik, så ger den ändå energi, kalorier. Lika mycket som om du äter 3 potatisar, nästan en deciliter sås, 12 köttbullar. Alltså det är samma energimängd. Så att en delförklaring kan vara att man kanske faktiskt äter lite mer än vad sitt lägre då energibehov skulle behöva. Så det kan vara en liksom anledning till viktökningen. Sen tror jag att vi kanske inte kan allting här heller. Det får vi vara liksom ödmjuka inför. Det kan vara att din sköldkörtel börjar leva liksom loppan. Du får en underfunktion och då kan vikten också öka. Så att det är bra att kolla upp det, tänker jag ändå.
Men du, jag läste om någon studie. För att det är, många säger så här, att, eller dels, det är två saker jag tänker på. Det ena är att många säger så här, men jag äter precis som jag gjorde liksom för 10 år sedan och ändå går jag upp i vikt. Och då är det precis där som du brukar också säga det. Men man kan inte äta som man gjorde för 10 år sedan. Man måste hitta en ny normal för vad som ger dig viktstabilitet. Men det andra är också att det fanns, jag har hört om, jag har inte läst studien själv, jag har bara läst om studien. Att om en person får skriva exakt vad den personen äter varje dag, eller tvärtom. Om man skulle börja äta det som man tror att man äter varje dag, så går man ner i vikt. Det vill säga, vi äter ju mycket mer än vad vi tror.
Exakt. Vi tenderar att liksom småäta och ta de här grejerna. Och det är de som är så energitäta. Och sen har du en insulinresistens, har du till exempel PCOS, och kommer upp i klimakteriet, många som har en insulinresistens. Titta på kolhydraterna, vad ska jag göra? För din fråga var ju egentligen, nu har jag gått omvägen, men vad ger du för råd? Jo, men ett tips kan faktiskt vara att skriv ner vad du faktiskt äter. Gör det under 1-2 veckor. Och väg gärna maten om du inte har en tidigare ätstörning som kan trigga det. För att faktiskt se, men aha, jag trodde att, för att om du bara väljer en portion i det här näringsdataprogrammet. Ja du, en portion kan se ganska olika ut. Så att man faktiskt kollar, ja, men hur ser det ut? Och då kanske man kan se mönstret. Men vänta, jag är ju alltid svinhungrig här efter 4. Det är min liksom dipp. Okej, men då jobbar vi med det. Ofta behöver man öka på proteinmängderna till frukosten och lunchen. För att det tenderar att vara väldigt kolhydratrikt. Ibland glömmer man bort de lite större proteinkällorna. Och sen grönsaker. Det är väl så här generella råd som kan funka för många, skulle jag säga.
Blir man mätt av grönsaker?
Du blir mättare av grönsaker tillsammans med annan mat. Men jag skulle inte bara äta en isbärssallad med gurka och liksom tomat. Men om du väljer grövre grönsaker som har mer fiber, som grönkål, brysselkål, morot, paprika. Då får du en jättefin liksom mix.
Ja, vi försöker äta vegetariskt en eller ett par dagar i veckan. Jag tycker att jag blir mer hungrig efter ett par timmar än om jag käkar liksom spagett och köttfärssås.
Ja, och det man ibland missar är fettmängden. Att det kan bli väldigt magert beroende på hur mycket liksom olja eller så man använder i. Så det kan vara en del. Och sen att man ibland kanske inte har koll på att jo, men ska du äta kikärtor, då behöver du äta ganska stora volymer kikärtor för att jämföra proteinmängd med en laxportion till exempel.
Just det.
Med det sagt, så att ingen börjar komma här och karenna sig. Man kan få i sitt protein på en vegetarisk kost, ja. Men man behöver tänka till.
Har vi något mer på ämnet? För just i den här åldern? klimakterieåldern liksom? Är det någonting annat som du tänker så här, är det någonting som vi ofta går bet på lite förutom liksom kaloriintaget och storleken på portion? Jag tänker med vitaminer liksom.
Jag kan ju se av dem jag jobbar med att det är ganska få som täcker sina behov av mikronutrienter, alltså vitaminer och mineraler. Och vad gör det i det stora hela? Min bild av liksom hur vi, om man ser på ett näringsbehov, så har vi de här rekommenderade dagliga intagen av olika mikronutrienter, vitaminer och mineraler som gäller på befolkningsnivå. Och de vill vi liksom ändå gärna komma upp i hyfsat. Och vad händer om vi inte gör det då? Jo, men kroppen är ganska smart. Det kommer triagera för att de flesta celler behöver alla näringsämnen. Då kan man gå runt med sådana liksom suboptimala nivåer så att alla funktioner i kroppen kanske inte riktigt funkar som vi vill att de ska funka. Och får du alldeles för lite, ja men då får du de här bristsymptomen som till slut kan ju liksom leda till döden. Och samma ände, får du väldigt mycket så kan du få suboptimala för stora nivåer. Och får du alldeles för mycket så kan det också leda till att du blir toxiska nivåer. Mm. Så vi vill ligga någonstans där i mitten. Och utifrån hur jag jobbar med mat och tillskott skulle jag säga att men många, alltså de mår så pass mycket bättre efter 1-2 månaders kostbehandling att jag kan nästan säkert säga att ja, men det är ökningen av mikronutrienterna som gör jättestor skillnad. Och även vid klimakteriebesvär.
Kan man äta kosttillskott då?
Man kan äta, men det bästa är från maten. Man har sett i olika studier att vissa, särskilt vissa B-vitaminer, riboflavin till exempel, ser man mycket bättre effekt från maten än från tillskott. Vitamin E, när vi är inne på klimakteriebesvär, det har man faktiskt sett kan hjälpa lite grann. Särskilt bra för de som inte kan ta liksom andra typ hormonella preparat. Det har lite liksom östrogenliknande effekter i kroppen. Mm-hmm. Så den är intressant. Och vitamin E hittar du i avokado, nötter, ja, oljor också. Men avokado och nötter är ju liksom bra källor att lägga till.
Jättebra. Det där är ju verkligen ett handfast tips. Avokado och nötter. Mm. Gott också.
Sötmandlar skulle jag säga. Sötmandlar och en avokado till mellanmål. Mm.
Perfekt. Men för vi får ju verkligen, alltså vi överöses av information och reklam om kosttillskott till kvinnor i den här åldern, eller i alla åldrar, men nu tycker jag att det är väldigt mycket om klimakteriet. Men då räcker det liksom inte med att ta dem, utan vi måste få i oss bra kost.
Ja, men tänk det som en pyramid, att du sätter grunden, och den kan inte bestå av 10 burkar liksom, tillskott. Utan det behöver bestå av maten. Men sen använder jag tillskott själv i liksom behandling väldigt ofta. För att jag ser att jo, men det kan vara den här sista lilla trekanten på pyramiden som ger den här extra effekten. Där vi också ibland använder högre doser än vad rekommenderade dagliga intaget är för att få de här terapeutiska liksom effekterna.
Jättebra. Spännande. Man kan göra jättemycket. Mm.
Och sen finns det några tillskott, alltså Vitex, Agnus Cactus, finns några mindre studier på det att det kanske kan hjälpa. Jag tycker att jag får effekt av det ibland. Inositol tycker jag en del kan känna sig lite bättre på i klimakterie liksom, åldern också. Mm. Så det finns en del man kan göra. Men det är inte det första du gör, så börja inte poppa upp de där burkarna, utan okej, hur äter jag? Börja där, lägg grunden. Ät dina liksom regelbundna måltider, så har du en bra bas.
Jättebra. Nu går vi över till PCOS.
Oh, ja. Mm.
Det är ju ett av dina favoritområden. Hur guidar du en kvinna med PCOS som har lätt för att gå upp i vikt och bygga muskler men har ganska svårt för att gå ner i vikt? Jag tänker också när man tittar på liksom riskfaktorer och långtidsrisker för kvinnor med PCOS.
Mm. Alltså det är så bra att vi kan prata om det här. Jag tycker om att jobba med PCOS för att det blir sån stor skillnad när vi jobbar med maten. Vad gör vi? Jo, men alltid, och det är oberoende av om det är en kvinna med PCOS som har liksom övervikt, undervikt, för det finns ju båda delar, så vill jag hitta hur den här personens status är. Så jag börjar alltid med blodprover och titta på hur ser hormonerna ut, hur ser näringsstatus ut, för att det vet jag att det kan påverka de här delarna. Är du en person som också går upp i vikt, så skulle jag titta på dina blodsockervärden, för vi vet att väldigt många med PCOS har en insulinresistens. Man pratar om så upp till 80-90%, så det är många. Och hur tittar man på om man har någon insulinresistens? Jo, men man kan titta på HbA1c, som är det här långtidsblodsockret som vi mäter 3 månader tillbaka i tiden. Det säger en del, men det är ju ett medel. Liksom glukos egentligen kan man översätta det till.
Men det är också ett väldigt stort spann.
Det är ett jättestort spann.
Så vad händer om man ligger liksom i övre del av det spannet?
då skulle jag säga att du förmodligen har en insulinresistens. Alltså över 35 brukar jag säga. Så, men då, alltså, så 36 och över skulle jag säga inte så bra om du har PCOS. När du är liksom i, ja, men under 40. Då vill jag jättegärna se på fler blodprover. Faste glukos är också bra. Det är också ett stort spann. Det är 4,2 till 6,0. Ligger det över 5,2 skulle jag också klura lite på hur det där ser ut. Och sen kan man ibland, men jag ser det väldigt sällan hos vårdcentraler och liksom vanliga vården, att man tar insulin. Det är också ett känsligt prov att ta. Men det kan säga jättemycket. Ett fast insulin. Och det är också ett stort spann. Man tror man har referens upp till 23, men ligger du där uppe så har du en riktigt fet insulinresistens skulle jag säga.
Mm.
Och då är det jätteskönt att veta, för då kan jag visa så här till patienten. Men du, vet du vad? Titta här, ditt långtidsblodsocker är lite förhöjt och vi ser också att ditt insulin förmodligen inte är optimalt och ditt fasta glukos är inte på liksom det bästa spannet. Bra, då är det här vi ska jobba. Hur gör vi det då? Jo, men man tittar på hur fördelar du kolhydrater, fett och protein? Hur paketerar du dina måltider? Ofta går man runt med ett högt sötsug. Mm, det kan vara jättesvårt att stå emot det sötsuget. Det är liksom, det är svårt.
Och varför har man ett högt sötsug?
Du kan få det när du ligger lite högre blodsocker och insulinresistens, så kan det ge det här sötsuget.
För när du har en hög insulinresistens, alltså ja, ett högt insulin, då har du också svårare att ta upp glukos.
Exakt, det krävs mer och mer insulin för att ta upp glukos i cellerna. Så jag brukar likna insulin med nycklarna. Men det vi vet är att det är inte bara då att, ja men okej, vi kan titta på kolhydratsmängden, det är det mest logiska att göra. Och det gör vi, absolut. Men det säger ju egentligen bara hur mycket liksom output, hur mycket får du i dig av kolhydraterna. Ja, det spelar roll. Men vi vet också att mikronutrienter kan spela roll. Man har tittat på magnesium, man har tittat på omega-3, inositol tycker jag är jätteintressant. Det kan också hjälpa till att förbättra den här insulinkänsligheten. Och jag kan se de här resultaten även om man inte går ner i vikt. Men går du ner i vikt för att du också skulle behöva det, så kan det också ge en effekt för insulinresistensen.
Så du, ger du dina patienter liksom exakta, nu ska du äta så här mycket?
Ja, men typ. Mm. Jag ger inte kostschema i form av äta här till frukost, lunch, middag i 2 veckor, för att ofta funkar inte livet så. Men jag ser mönster och hjälper dem att se att man lägger till det här och fokuserar på det här. För vi vet också hur hjärnan funkar. Det är bra att fokusera på det vi ska lägga till snarare än det vi ska ta bort. För annars så fokuserar vi bara på att, men så här, om jag säger till dig, tänk inte på kanelbullen. Alltså jag har sett typ, bara att säga det,
ja, alltså
så
direkt
ser man ju dem där. Så att istället så här, ja men tänk broccoli till lunchen. Tänk att du har din, liksom, din näve med kyckling till din lunch. Och så fokuserar man på det.
Mm.
Och då händer det grejer.
Mm.
En del är väldigt stresskänsliga vid PCOS. Då behöver vi jobba med det. Få ner liksom stressen i kroppen.
Mäter du de nivåerna också?
Jag kan ta kortisol ibland. Men jag tycker inte att det, alltså det är ett jättesvårt värde att titta på. Det behöver man egentligen mäta under flera dagar för att se. Mm. Så att jag tycker nej, det är mer liksom upplevelsen.
Mm.
Men jag tittar testosteron och SHBG tycker jag är jättebra. Sexhormon binding globulin. Som man kan förklara som ja, men bussarna som ska ta upp testosteronet.
Mm.
Det är som här ute. Så här, ja, men alla passagerarna är testosteronet. Om det inte finns några bussar så kommer det vara massa testosteron fritt. Ja. Liksom, och vi vill binda det då.
Mm.
Och det här är kopplat till insulinresistens.
Och det fria testosteronet.
Mm.
På, liksom, hur påverkas det av kosten? Kan kosten öka SHBG?
Ja.
Så att vi får mindre fritt testosteron.
Ja, men precis. Maten kan påverka. Så att om du får ner ditt, eller om du har ett jättehögt insulin i kroppen, så kan det sänka det här SHBG som är de här testosteronbussarna som vi vill ha lite mer av. Så det kan man ofta se vid PCOS, att det ligger ganska långt ner. Det kan fortfarande vara inom referens, men om jag jämför med de kvinnor som inte har PCOS så ligger det ju mycket lägre oftast. Så genom att förbättra en insulinkänslighet så kan SHBG också ökas.
Och då binder det upp testosteronet, ja, så då får vi lägre fritt testosteron.
Exakt, och det är det vi vill åt, för att det är de här höga mängderna av testosteron som ger, ja men, aknen, ökad behåringen och de delarna.
Mm.
Och påverkan på såklart ägglossningen.
Mm. Mm. Men pratar du mycket långtidsrisker eller liksom så med dina patienter över tid? För det, kvinnor med PCOS har ju en ökad risk för metabola syndromet, som man pratar om. Alltså högt blodtryck, typ 2-diabetes.
Ja, det gör jag. Och jag också som en liten morot. Och särskilt kanske när vi är inne och visar så här, men titta, du har sänkt ditt HbA1c från liksom 39-40 till 35-36. Och kvinnan är 32 år gammal. Jag lovar att hon skulle haft diabetes, eller skulle fått diabetes typ 2 inom närmsta åren, förmodligen.
Mm.
Inom nästa 10. Och nu har hon minskat sina risker betydligt.
Mm.
Så du kan göra så himla, himla mycket med den här gruppen. Jag räknade på det lite kort på någon patient. Bara så här, ja, men vad hade vi sparat? Ja, men 1,6 miljoner. Då räknade jag lågt på att personen fick sin... liksom, hon gick ner i vikt också, men att insulinresistensen blev så pass mycket bättre att den blev liksom normala värden.
Mm.
Vi kan göra jättemycket.
För inte tala om alltså, kvinnans välmående.
Ja, men det, ja.
Och det är ju ingen som någonsin räknar på det, men, tyvärr. Men alltså, att vara en pigg och frisk och välmående person som kan bidra till vårt samhälle, eller att gå runt och vara trött, kämpa mot liksom symptom som man inte ens förstår sig på riktigt. Ja. Och...
för du är ju ofta trött när du har lite högre insulin och blodsocker.
Mm.
Det är liksom en del av paketet.
Mm.
Så det är många som säger att de känner att ja, men jag är mycket mindre trött. Och därför så tar jag inte bara blodsocker, för det kan vara någon som har en D-vitaminbrist.
Mm.
Eller de har en för lågt folat. Eller det är järnvärdet. Och går runt med ett järnförråd som är tryckt nedtryckt liksom fotknölarna. Ja, men du kommer inte orka göra några förändringar. Då måste vi jobba med tillskott. Få upp värdena, få upp välmåendet så att man orkar göra de här förändringarna också. Så att ja, jag jobbar med liksom både mat och tillskott från båda håll.
Mm.
Och ofta lite mer tillskott i början av behandlingen för att liksom skjutsa upp nivåerna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man... blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då. Men du Anna, då skulle jag vilja gå vidare till ett spännande område som jag har väldigt mycket funderingar kring. Och det är att jag har den senaste tiden hört och haft patienter som har haft väldigt riklig och smärtsam mens. Mm. Och som har lagt om sin kost. Och jag tror alltid att de har haft en professionell dietist liksom vid sin sida. Och därmed fått mycket mindre mensvärk och mindre blödningsmängd. Kan detta stämma? Vad är liksom forskningen och vetenskapen bakom det?
Mm, men vad kul och bra för dem att de har gjort den här förändringen. Mm, det är jättebra. Jo, men man kan göra det. Jag har ju själv haft super mycket problem med mensvärk. Så jag vet att om jag skärper mig så går det mycket bättre. Jo, men det finns forskning. Sen behövs det absolut mer forskning. Men det man gör om man tänker så här, men vad är det som händer vid mensvärk? Jo, men vi har lite högre prostaglandiner, alltså en inflammatorisk process, och vi behöver det till viss del för att liksom få ut mensen, eller hur? Men vad gör till exempel Ipren eller andra antiinflammatoriska läkemedel? Jo, men det stoppar ju mängden prostaglandiner, det är egentligen det går ut på.
Mm.
Och så får du inte mensvärken. Men det här går faktiskt att göra med mat också.
Mm.
Mm. Så det är det man jobbar med egentligen, att öka de vitaminerna för att minska cellernas omvandling till då arachidonsyra, som är en omega-6-fettsyra, som sen då kan göras om till de här prostaglandinerna, PGE2, som är liksom den här proinflammatoriska prostaglandinen. Så att det hämmar de enzymer som ska liksom göra om de här.
Om ni inte fattar allt det här så ska ni kommer förstå slutklämmen snart.
Okej, okay, ja. I hear you. Det här är ju då lilla nörden i mig som tycker att det här är så kul. Ja. Okej, okay, jag ska översätta det så här.
Men så här
om man äter vitamin E, till exempel vitamin D, de har antiinflammatoriska egenskaper och kan då hjälpa till att bryta bildningen av de här prostaglandinerna så att du inte får din mensvärk.
Mm. Så prostaglandinerna frisätts i samband med att man får mens.
Ja.
Och det är de som man bland annat får mycket ont av.
Exakt, vad skönt att du också stoppade mitt nörderi där.
Jag tycker också att det är intressant, vill jag bara säga.
Men alla kanske inte gör det. Men det finns, jag lovar att det finns några här som tycker att det är intressant. Men så det man kan göra då med maten, och det, utifrån att det jag kan se också så här, vi kvinnor, vi har en lite så här mindre matbudget, så att vårt energibehov är lite lägre. Och då behöver vi äta mycket smartare på ett sätt som fyller våra näringsbehov, och många gör inte det. Så lägger du om kosten så kan det få effekter att du fyller egentligen kroppen med mer näringsämnen. Och det får en då antiinflammatorisk effekt på just de här delarna. Sen är jag så här lite emot det att säga att så här, antiinflammatorisk kost och liksom den delen. Men det finns ju bitar i våra näringsämnen som har absolut antiinflammatoriska egenskaper. Man har tittat på D-vitamin i så här superdoser för de som har en D-vitaminbrist. Man har sett att det tar bort liksom mensvärken otroligt mycket.
Mm-hmm. Mm. Men och hur ska man äta då för att få i sig mycket D-vitamin och mycket E-vitamin då, till exempel?
Men D-vitamin får du genom så här feta, fiskar och ägg typ. Och solen. Om du inte har solskyddsfaktor 50 på dig hela tiden. Men nu är vi mänskliga ofta, så har man lite lagg på liksom mängden. Så det är under liksom sommaren här i Sverige som vi kan fylla på. Jag märkte i augusti, alltså ett halvår sedan, att det var väldigt många som kom tillbaka med D-vitaminnivåer som var låga. Mm. Och då ska de vara bra, för det var ju en ganska kass sommar rent solmässigt.
Mm.
Och folk kanske var lite mer inne, hade med på sig mer kläder. Så att de nivåerna som svenska folket har idag, nu är vi i februari, de är säkert inte optimala.
Nej.
Kan jag tänka mig.
Nej, jag håller med.
Mm. Du har sett det också, eller?
Ja.
Ja.
Sen har jag inte sett så jättemycket tidigare, för jag har inte jobbat så mycket med provtagning tidigare. Men jag ser i år att det är lågt.
Ja, det är lågt.
Och det var lågt, precis som du säger, redan i början av hösten.
Ja. Och det är ju vanligt att det blir lite lägre så här januari, februari, mars, om man inte kör en liksom utlandsresa då.
Mm. Eller kosttillskott.
Eller kosttillskott, för det är ju alternativet.
Mm.
Det du ska tänka på, ta det med mat. För det är ett fettlösligt vitamin och då vill du ta det till mat så att du tar upp det på ett bra sätt.
Mm.
Och har du en brist så behöver du mycket högre doser än om du bara ska underhålla ditt liksom intag.
Mm. Och E-vitamin så har du mandlar, avokado.
Ja, mandlar och oljor. Ja, det är bra. Vet att vetekli har mycket E-vitamin också. Men
Det använder man ju ofta.
Exakt. Så att det är så här, hur relevant är det?
Ja.
Men nötter och avokado är bra E-vitamin.
Ja. Men är det, du säger att man inte ska fokusera mycket på vad man ska undvika. Men är det ändå någonting som man bör undvika för det här med antiinflammatoriska kosten?
Ja. Alltså det man kan säga utifrån att vi har en så här, vi kvinnor ändå har en generellt en lite mer begränsad matbudget är att om man äter du massa snabbmat, massa sötsaker så kommer det göra att du inte får plats med lika mycket mat och då näringsämnen. Så att ett sätt att faktiskt minska mängden sötsaker och liksom processade livsmedel är en fördel för att ge plats för de livsmedel som ger dig mer näring. Sen har jag en hel del som har mått bättre av att minska på kaffedrickandet. Och det har vi väl inte liksom alla förklaringar kring varför det funkar. Men en del blir väldigt stressade av det. Och vi ska kanske prata lite om PMS också, men att stress är en faktor för det här. Så att man kan ändå titta på det, även om vi inte har all forskning på det. Så erfarenhetsmässigt skulle jag säga att en del upplever att de blir bättre av det.
Att dra ner på kaffet just under mensen eller under hela cykeln?
Under hela cykeln. Också för att är det så att du har sämre järnstatus så kan kaffe då minska upptaget av järn. Som du dricker det till mat om du har en brist eller låg i världen så är det sämre. Så att, återigen om vi pratar på att du vill ha liksom en bra optimala nivå av dina näringsämnen så är inte det det bästa.
Nej, okej. Men det för oss ju direkt över till PMS. Vad finns det för, kan man äta sig till mindre PMS?
Absolut. Det skulle jag säga är en jättevanlig härlig biverkan från de som typ söker och har behandling hos mig för typ fertilitet. Då jobbar vi för att liksom bli gravida. Och så kan det vara så här, kommer du tillbaka och bara hade du någon PMS? Nej. Jag ville inte slå ihjäl min pojkvän. Alltså så här,
det kan ju också gynna fertiliteten.
Det kan ju också gynna fertiliteten, verkligen. Så att ja, det går verkligen. Och där har man liksom olika förklaringsmodeller. Att man pratar om de här liksom, med neurotransmittorer. Våra liksom, men serotonin känner säkert folk igen. Och näringsbrister. Att man ändå ser kopplingar. Kalcium är en sån del. Att det verkar vara bra att få i sig bra med kalcium vid PMS. Och det kan påverka så mycket i våran kropp. Och där tänker jag, om man tänker grupper, om man är vegan, vegetarian, då kan det finnas en högre risk att du inte får i dig kalcium från maten du äter, eller om du äter en kostfri från mejeriprodukter.
Men du, vad får man i sig kalcium annat än ett glas mjölk och yoghurt?
Ja, precis. Men jag tycker ju yoghurt är en bra källa till kalcium för att det också ger dig bakterier. Och det glömde jag säga vid mensvärk. Men där finns det också lite kopplingar till probiotika och mensvärk. Så att den är också intressant att allting hänger ihop i vår kropp. Liksom. Men förutom det så, sesamfrön finns i liksom apelsin, i gröna bladgrönsaker. Men där i vegetabiliska källorna så är också kalcium bundet lite hårdare. Så det är lite svårare att ta upp det.
Okay.
Men till exempel fräser du spenaten istället för att äta den rå så är det ett bättre sätt.
Men PMS och fertilitet, de två hänger alltså ihop. Alltså kosten för att minska PMS och öka din fertilitet, det hänger ihop på något sätt.
Ja, men ja, det kan man väl säga. Mycket i liksom, vad är det egentligen att öka sin fertilitet? Egentligen är ju det att så här, ha en bra inekmi, bra näringsstatus och att man gör att mognadsmiljön för ägg och spermier är så bra som möjligt. Och då handlar det om att minska oxidativ stress, inflammation, förbättrat blodsocker och liksom de delarna.
Oxidativ stress.
Vi har alltid en oxidativ stress i kroppen. Det är saker som händer i processer. Liksom. Mm. Och den kan vara mer eller mindre ökad.
Och den är negativ.
Den är negativ när det blir för mycket. Mm. Precis.
Så att minska den oxidativa stressen, vad sa du mer? Minska?
Förbättra näringsstatus så att egentligen miljön kring mognaden av ägg och spermier blir bättre.
Mm.
Och det handlar om mitokondriehälsa, alltså våra små energifabriker i våra små celler.
Men finns det liksom, är det här studerat och, så att man vet vad som gäller och hur man ska äta och inte äta och liksom vad näringsstatus är för ett optimalt fertilitetsstatus så att säga?
Det finns ju massa olika studier som tittar på olika faktorer. Och sen finns det några större som tittar på att det är så här, medelhavskost, det är bra.
Mm.
Och det kan man väl säga standardsvara om mycket. Så att det egentligen har en kost som är liksom, ja, men, lite mindre processad mat och mer liksom, färska grönsaker och fiberrika liksom, frukter och bär och så.
Mm. Men du, processad mat, jag måste bara stoppa där. Alltså, när man, jag har läst någonstans att Sverige är det land i Europa som äter mest processad mat.
Mm. Är det så?
Ja, jag läste det.
Okej, okay, jag kan inte det.
Nej.
Typ, men,
då tänkte jag så här, ja, väldigt mycket av det vi äter är ju processat. Om man tänker så här, all lite så här snabbmat hemma, så här en falukorv, är det processat mat?
Absolut.
Färdiga köttbullar, falafel som man drar fram i frysen och steker på. Och, men även, jag tänker så här, ostar som... vad heter det, halloumi och så, är det processat?
Ja, men du är ju inne på att så här, vad är processad mat? Det är mycket idag som är liksom, vi står inte ute på åkern och sen trampar vårt vete liksom. Man pratar ofta om ultraprocessad mat, när det är liksom väldigt raffinerat och det är inte kvar så mycket näringsämnen.
Nej.
Det är väl framförallt det som vi ska bort från. Sen att vi
och
har,
vad ger mig exempel på det då?
Ja, men vi har socker, godis, läsk, väldigt, så här, en del skärkprodukter skulle jag säga är väldigt processade också.
Mm.
Men sen att vi har en falukorv, ja, det är inget jag skulle rekommendera att äta liksom, flera gånger i veckan. Men det är, ja, det är inte lika mycket protein i det till exempel som en köttbit eller en fiskbit. Liksom. Och sen har vi andra delar att, ja, men, och vi kanske inte ska komma in på det, men för mycket, alldeles för mycket kött och skärk i en kombination med kanske för lite av grönsaker. Den delen blir inte heller bra.
Nej.
Men så att jag på din fråga, jo, men det finns studier. Och det behövs ju fortfarande mer. Vi blir väl aldrig liksom färdiglärda där. Men jag har ju såna fantastiska resultat på de jag jobbar med.
Mm.
Som har försökt, du vet, med IVF-er i flera år. Och sen blir de gravida liksom spontant.
Mm.
När vi jobbar. Och då jobbar vi även liksom med maghälsan. Så att där finns det ju lite kopplingar även om vi inte kan dem helt. Och jobbar på, med grunden att se till att de här näringsbristen ändå så är så bra som möjligt. Att du har optimala nivåer.
Mm.
Så att det jag kan göra. Så här, ja, vi har forskningen. Men sen när jag har en person framför mig. Då har jag ju en helt ny värld. Det vill säga jag har ju dina blodprover och ser. Och dina mat, ditt matintag. Så då kan jag ju skräddarsy exakt vad du behöver göra. Utifrån den forskningen, men framförallt utifrån vad du äter och dricker. Liksom.
Mm.
Och då är det också mycket lättare att göra de förändringarna. Dels du är jättemotiverad, det är en bra grej.
Mm.
Men när du får handfasta tips på så här, ja, men, lägg till det här och kanske byta ut det där. Ja, men då gör ju de flesta av mina patienter det.
Mm.
Det ja, är du motiverad så är det lättare. Och när du vet varför. Många jag jobbar med vill gärna veta varför man ska göra de här grejerna. Ja, och då är det också lättare ofta att genomföra dem.
Mm. Vad är dina tankar om vegetarisk kost och vegansk kost när det kommer till kvinnors hälsa och hormonella hälsa?
Ja, ganska många tankar. Jag vet att det är jättemånga dietister som förespråkar vegansk och vegetarisk kost också. Jag tillhör inte dem, utifrån det jag jobbar med och utifrån det som jag har sett. Vad har jag sett då? Jo, jag har sett att många som äter vegetarisk och vegansk kost har ganska dålig näringsstatus. Vi pratar B12 och järn oftast. Och det i sin tur kan ju sabba upp dina sköldkörtelhormoner och liksom den delen också. Du behöver järn för att konvertera dina sköldkörtelhormoner. Liksom. Så att utifrån den aspekten och min erfarenhet så tycker jag inte att det är den bästa kombinationen. Men det är klart det går. Men ska du äta en vegansk och vegetarisk kost så kommer du ofta behöva tillskott för att faktiskt täcka liksom uppenbara hål eller näringsgap. Och kan du inkludera lite från animaliska som fisk till exempel så är det bra. Annars skulle jag säga att du behöver förmodligen ta tillskott av de omega-3 liksom fettsyrorna till exempel.
Mm.
Så det är svårt att täcka och det jag har sett är att man inte täcker sina näringsbehov utifrån generella rekommenderade intag men också blodprov.
Jag tror att man tänker att det inte är så svårt att vara vegan eller vegetarian.
Mm.
Och så bara plockar man bort något och ersätter det inte med något annat.
Mm, exakt, för kruxet blir att tar du bort mejeriprodukter, vad ersätter du med? Ja, men ibland någon kanske havredryck eller sojadryck eller någon mandeldryck. Och de kan vara berikade om de inte är ekologiska. Men de berikas kanske inte med alla näringsämnen som du behöver. Och vilka mängder intar en havredryck på? Kanske inte liksom 5 deciliter om dagen. Så att, det är lite klurigt. Och sen vet vi att järn, zink, som är ämnen som vi kvinnor behöver, och särskilt järn när vi menstruerar, har vi ett högre behov. Järn i vegetabilier är svårare att ta upp än det som finns bundet liksom i den animaliska formen. Och då bör man tänka på mer liksom stimulerande faktorer i maten.
Vad betyder stimulerande faktorer i maten?
Till exempel C-vitamin kan stimulera upptaget av den här vegetabiliska järnet till exempel.
Eller järn överlag.
Eller järn överlag, men då är det precis för båda.
När man var liten så fick man blodpudding och apelsinjuice.
Ja, exakt. För att det finns, de här båda formerna finns i blodpuddingen.
Okay.
Men det är liksom, man säger, den formen av järn som bara finns i animaliska produkter, den hämmas inte lika lätt och den stimuleras inte lika lätt. Den är liksom, den kan man
konstant.
Säga, ja, den är ganska konstant. Den tar vi upp bra, men det är den andra delen som vi behöver liksom fjäska lite för, så att kiwi, paprika till måltiderna kan öka upptaget. Och sen kan man fundera på om man kan äta kanske lite kött, för att det finns något som heter köttfaktorn. Jätteflummigt, man vet inte riktigt vad det är, men det gör att vi liksom ökar upptaget av järn när det finns lite animalisk produkt med. Så jag är lite skeptisk, och särskilt om du så här lägger till en så här glutenfri kost och så är du vegan. Och sen så vill du heller inte gå upp i vikt, så du äter ganska lite. Men jag skulle nästan säga så här, det är svårt. Svårt att få sig det som du behöver.
Och sen går man runt och känner sig jättetrött och så undrar man varför.
Ja, så jag har ju de som känner att bara, jag har ju levt i typ så här halvt rullgardinen liksom långt neddragen i flera år här. Mm. Nu vaknar jag.
Jag tycker du pratar lite mer om det här nu, och det glädjer mig väldigt mycket. Det var någon stor artikel i Svenska Dagbladet, det har ju varit också. Yoga Girl gick ut och sa att hon inte förespråkade vegansk kost längre, för att hon kunde inte fylla sina sitt näringsbehov och så. Att veganism och att vara vegetarian är för den insatta personen, och inte, om man inte vill göra det jobbet och lära sig, så ska man undvika det för att inte, om man inte vill få näringsbrist.
Alltså jag skulle ju säga det, och nu kommer jag säkert få så här 20 meddelanden från arga dietister kanske, men fill me up, gör det.
Ni kan starta diskussionen i alla fall.
Exakt. Jag tycker att det är svårt, och jag jobbar ju kliniskt. Mm. Alltså jag ser ju de här värdena. Sen är det klart att jag träffar ju dem också som inte mår bra. Det ska vi också med.
Mm.
Jag träffar inte dem som mår jättebra och fixar det på sin vegankost.
Nej.
Det måste vi tillägga.
Absolut.
Det är ju vinklat, liksom det som jag ser. Ja. Mitt urval, absolut. Men lite klurigt, och du måste verkligen läsa på. Äter du en grönkålspasta till liksom lunch och middag och en macka till frukost, så har du liksom inte täckt allt du behöver.
Okej. Nu tänker jag att vi ska prata om någonting som du bad om att få ta upp, som jag tycker är lite spännande. Och då så skrev du ett mejl till mig så här: jag skulle gärna vilja ta en nyanserad diskussion kring läkemedelsinteraktioner gällande p-piller. Om du vågar. Haha, skämt åsido. Vet att det är en het potatis. Men då skriver du så här: man har sett att risken för näringsbrist kan öka vid p-pilleranvändning om du inte äter bra. Och att du gärna vill att den här informationen ska komma ut till liksom kvinnor och flickor. Berätta mer om det.
Jo, och exakt, vad kul att du läser hela medan jag skrev någon så här kväll och bara, ja bra.
Jag tycker att det är intressant att, liksom, att du nästan är lite rädd att ta upp det här med att det kan finnas någonting med p-piller som inte är 100% bra om man inte äter. Så här, ungefär som att p-piller är liksom... grejen är att p-piller är ju någonting som vi verkligen vurmar för, men vi måste ju vända på alla stenar, annars blir det inte heller trovärdigt när vi säger att de flesta mår bra med p-piller och så vidare och så vidare. Så jag tycker det är superbra att du tar upp det här.
Ja, kul att du har den inställningen. För att jag har ju skrivit om det här på min Instagram också. Och jag har ju fått alltså riktigt, riktigt tråkiga meddelanden från barnmorskor, ska jag säga då. Som jag kan bli så här, men mörkrädd av. Och sen även diskussioner med barnmorskor som har varit så här: nej, men vi slutar prata om det så att vi kan bibehålla en trevlig ton. Liksom. Men så att det är utifrån den bakgrunden egentligen att jag frågade så där: ska vi inte ta det här nu? men jag tycker att det är relevant. För det man ser är att p-piller kan ändå öka. Så här, det kan öka behovet av vissa näringsämnen. Och det kan öka utsöndringen. Och så finns det någon mekanism till. Men liksom, det är olika sätt som gör att du kan få ett lite högre energibehov och att du liksom kissar ut mer egentligen. Och då behöver du äta bra. Och som till exempel folat, som är det vi pratar alltid om inför graviditet, om en bra att äta folsyra, vilket det är. Men det är ett av de ämnena, folat, som finns då naturligt i mat, och folsyra syntetiskt från tillskott. Folat kan faktiskt, liksom, det finns en liten risk att du ligger sämre till när du står på kombinerade p-piller.
Mm-hmm.
Och det är för att de här processerna då sker i kroppen. Men äter du bra så verkar inte det vara något problem. Och då är frågan, okej, okay, är det för att man då har tittat, om man inte jämfört med grupperna som äter dåligt och liksom... Ah,
där och får inte
man,
stå på p-piller, tänker du?
Nej, men precis. Ja. Ja, precis. Men det i alla fall har man sett att i den gruppen så finns den risken. Och då tänker jag så här, okej, okay, men gruppen 18-30-åriga kvinnor, de får ofta inte i sig den mängden folat som de skulle behöva. Ungefär liksom 60-70% kanske får av den mängden som man egentligen rekommenderar.
Mm-hmm.
Så att det skulle jag verkligen vilja skicka med. Att så här, ja, men du behöver äta ganska mycket gröna bladgrönsaker och frukt och bär för att liksom få i dig folatet, fullkornsprodukter också. Och gör du inte det, men du kanske ska stå på en multivitamintablett. Det kan nämligen också göra att du känner att du mår bättre med ditt p-piller.
Mm.
För att en del av biverkningarna, det diskuterar man i de här studierna, som man vet ju inte helt. Men skulle kunna vara att när du ligger på de här, som jag pratade om, suboptimala nivåerna, så räcker det inte till alla processer i kroppen. Och då kan du må sämre. Så att ligger du bättre så kanske du också får liksom en bättre verkan av till exempel en p-pillerbehandling. Liksom. Så att, och det här gäller folat, C-vitamin, zink, B12, riboflavin, B6. Alltså det är många näringsämnen som man ändå sett de här kopplingarna med.
Och så jag, intressant.
Ja, och jag tycker verkligen så här, vi måste se det för vad det är. Det är ett läkemedel. Och andra läkemedel har vi egentligen ansvar för som förskrivare. Att så här, meddela vad finns det för risker med det här. Om vi tittar rent juridiskt. Jag råkar ju ha ett gäng jurister i ryggen, i familj och vänner och sådär. Så att det är inget konstigt att säga så här, man, ja, med det här så finns det de här biverkningarna och det finns de här riskerna. Metformin, ja, där har vi B12. Protonpumpshämmare, där har vi också andra näringsämnen som vi kan få brist av. Så att vi måste nyansera den debatten att så här, det här finns.
Mm.
Och bara uppmärksamma det.
Mm.
Och jag tror precis som du säger att det gör ju bara att din trovärdighet som förskrivare ökar ju.
Mm.
Än om du bara säger, nej, allting är bra.
Mm.
Jag skulle inte tro ett ögonblick på dem som sa att allt är bra och så här, den här svartvita grejen. Jag tror inte på den.
Nej.
Men det visar ju bara att du är påläst om du säger att ja, och så finns det är bra att du äter liksom. Tänk på vad du äter när du står på det.
Mm. Jättebra, Anna. Tack. Anna, nu ska du få svara på lite frågor som vi har fått in på Instagram.
Trevligt.
Du har svarat på flera av de här redan.
Mm.
Men jag börjar med att säga att en lyssnare skriver så här: vill bara säga ja, utropstecken, Anna är grym.
No.
Emoji. Ja.
Vad kul, tack.
Ja. Okej, men då börjar vi med en fråga så här.
Mm.
Kan järnbrist ge rikligare mens eller andra problem med menscykeln? Och så skriver hon så här: alltså jag vet ju att riklig mens kan ge järnbrist, men kan det också vara åt andra hållet?
Ja. Och då, transparens är viktigt. Det jag har inte läst om det, alltså studiemässigt, men jag ser det erfarenhetsmässigt. Och sen är frågan så här, hur kan jag veta då vad som är vad? Men jag märker att om vi kan åtgärda järnbristen så verkar det som att de rikliga menstruationerna avtar. Sen är det frågan så här, okej, men vilken intention var det, eller liksom vilket av det vi gjorde var det? Var det att vi ökade järnet och järnet blev bättre, eller var det att vi också ökade E-vitamin? Eller, förstår du vad jag menar?
Mm.
Men jag kan i alla fall se det, att när vi får bättre näringsstatus så verkar det bli bättre.
Mm. Okej. Jag upplevde att min IBS var fantastisk under min graviditet, men hemskt annars. Finns det något tillskott jag kan ta?
Just det. Nej, men jag skulle säga att för det första, varför mådde du så mycket bättre? Då var det nog hormonellt, eller åt du bättre, så man kan ställa sig den frågan. Gjorde du någon förändring under graviditeten? Sen skulle jag se på hur du äter i stort. Så gör en liten matabok eller så. Boka in något besök med någon som kan det där och styr upp det. Sen, för det står ingenting om det är IBS mot förstoppning eller diarré eller vad det står för. Det finns ju något som heter SIBO också, som är överväxt av bakterier i tunntarmen. Vad är vad där? Så att det är en stor fråga, och nej, ett tillskott räcker oftast inte bara. Även om det finns probiotika som kan hjälpa en del.
Mm. Att dricka kaffe på fastande mage, kan det påverka kortisolnivån i kroppen?
Mm, det kan det göra, och där får man nästan se. känn själv hur du mår. När du dricker en kopp kaffe på fastande mage, hur mår du? Känner du att du blir lite mer speedad, lite mer darrig? Ja, då har du nog påverkat dina hormoner.
Hur mycket protein behöver man som kvinna få i sig egentligen för hormonell hälsa?
Ja, den är så här, minsta rekommendationen är 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Så att räkna 1 gram per kilo kroppsvikt.
Per dag?
Per dag, precis. Men sen beror det ju på vad du har för andra liksom, symptom eller PCOS eller liksom, den delen också. Bygger du mycket muskler eller liksom mycket muskelträning, då behöver du ha ett högre intag. För det är ju inte bara protein, utan vad fyller du med? Fett och kolhydrater, också fiber. Men det är väl, om du bara vill ha en siffra, så kan du räkna ut det själv.
Mm. Mm.
Men så här, hormonell hälsa är ju inte bara protein. Och protein till skott till exempel, skulle man ju då bara, men då kör jag en skopa av det. Ja, men då har du bara protein där, och i en källa, liksom proteinkälla från maten, då har du också andra mikronutrienter som hjälper till att göra om det där till energi och det som behövs i din kropp.
Just det. Jag har subklinisk hypotyreos och äter Levaxin. Kan man sänka mitt TSH med hjälp av kosten och bli av med Levaxinet?
Mm. Jag har haft en del sådana som har blivit mycket, mycket bättre.
Så sök hjälp hos en kunnig dietist.
Ja, precis. Och också så här, titta, har du TPO-antikroppar till exempel? Men sök hjälp.
Jag undrar varför många verkar få bättre hormonbalans av att börja äta kött igen. Varför räcker inte kosttillskott? Vad är grejen med just kött för oss vegetarianer? Finns det några studier på detta?
Ja, men det handlar om att tillskott är fortfarande bara ett tillskott och en form av det vitaminet eller mineralen. Så att dels, jag kan säga att billiga tillskott idag, gud vad det säljs tillskott som du säger och är inne på. Men de görs ofta med så här fel former, eller vi tar inte upp dem lika bra som kanske dyrare tillskott. Men i maten så har vi fantastiska former som vi oftast tar upp ganska bra då, från animaliska produkter och lite sämre generellt från vegetabiliska produkter, om vi pratar zink och järn eller mineraler egentligen. Så att därav att du har helheten, du har olika former av vitaminer till exempel i maten, det är inte bara en enda form. Det finns faktorer i maten som vi inte helt kan efterlikna med tillskott helt enkelt.
Mm. Det här är ju intressant. Hur påverkar fasta kvinnokroppens hormoner? Är det bra eller dåligt att fasta?
Det beror på, skulle jag säga. Är du en stressad person, kanske en utbrändhet i ryggen, ganska lågt energiintag, då skulle jag säga att fasta förmodligen inte är så bra. Så lite utgå från så här, hur mår du av det? Det verkar vara bra att till exempel när du vaknar att ändå inta någon form av frukost liksom närmsta tiden. Det finns lite forskning på det i alla fall. Även om den är ganska vag, skulle jag säga. Men utgå från dig själv. Är du pigg och speedad? Nej, men är det att må bra, eller är det att vara liksom helt kortisolad liksom?
Mm.
Utgå från dig själv. För det måste jag ändå skicka med. Det här är en podd. Mm. Det är ju inte någon sanning liksom för alla.
Nej.
Och du kan inte, det räcker inte för att liksom jobba med sin hormonella hälsa. Och sen så finns det så mycket där ute om just hormonell hälsa. Och vad är det för dig egentligen? Ta ner det till dig. Vad betyder det? Hur ska du översätta det till dig?
Mm. Nu ska du få en sista fråga. Mm. Och vi har dragit över på tiden. Men det går att prata hur länge som helst,
ja,
om det här.
Ja, det går det.
Men vi vet att man kan äta sig till ett friskare och längre liv. Vad är dina 3 take home message som dietist till oss?
Lyssna på den här podden.
Bra.
Sprid den till alla dina kompisar.
Check på den då.
Ja, check på den. Ja. Men ta faktiskt blodprover. Jag tycker att det är intressant, för att det säger ganska mycket. Om du känner att du inte mår tipptopp. Liksom.
Men ta blodprover med någon som kan analysera dem. För det är väldigt många som går och tar blodprover. Mm. Och sen så bara sitter man där med ett värde. Så bara, ha lite lågt zink, vad ska jag nu då?
Eller? Exakt. Mm. Du behöver ju veta och sätta på dig glasögonen utifrån det där du har besväret. Mm. För att referensramarna är jättevida. Det är de. Men det är ändå mitt, liksom, rent vad du konkret kan göra. Och till, om det jag får inkludera är även så här, skriva en matarbok om du är tveksam på hur du, liksom, hur du äter. För att få ett lite koll på det. Och sen ofta slänga i lite färger från maten.
Färger, mm. Det där har jag hört förut. Mm. Mm.
Så det var väl några. Men vi får väl köra till avsnitt. Så
alltså
får vi,
måste liksom göra det. Ja. Ja. Men Anna, det här är så intressant och du är verkligen kunnig. Och man blir ju själv lite sugen på att lämna lite prover och se hur man ligger och hur kan man optimera sig. Mm. För det är ju så att man tror ju att man är bra. jag tror att jag äter bra. Mm. Men sen när man tänker efter så här, med processad mat som jag precis sa, om man har små, vi har barn hemma som är ganska små fortfarande, som inte alltid vill äta liksom kokt torsk.
Nej, men så det är ju
så, så att man liksom anpassar sig hela tiden.
Ja, verkligen.
Och matdagbok tror jag skulle vara så nyttigt.
Alltså det är nyttigt. Och sen då mitt femte tips på den avslutningen är så här, för det är ju precis så att man så här, man är lite steget efter hela tiden med barn också, eller liksom ändå, eller om man inte har barn men vill ha barn och är liksom i karriären och så här. Men så här, okej, vad kan jag göra? Till exempel, köp hem eller köp till jobbet 1 kilo morötter och 1 kilo broccoli. Ta med det, ha det i frysen och kylen. Ja, men då är grönsakerna fixade till lunchen. Så har du liksom inte, för det, du behöver hitta de smarta liksom genvägarna för det här. Men sen är det precis så här, det är ju det NutriGap kommer handla om, att så här, du ska kunna kolla på hur det ser ut, vad ska du göra.
Anna, tusen tack för att du kom hit idag. Så roligt att få prata med dig, och på återseende.
Tack snälla. Tack.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.